startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Tack Jesus för att du har bevisat din kärlek för oss. Tack Herre för att det står i ditt ord att du är kärlek och det finns ingen rädsla i den perfekta kärleken. Herre, tack för att när vi förblir i kärleken så förblir vi också i dig Herre. Och jag ber Herre att den här påsken så ska vi få påminna oss än en gång och ännu djupare och ännu mer om vad du har gjort för oss. Herre, låt aldrig vår förundran och vår tacksamhet över vad du har gjort för oss på korset få liksom falna bort Herre, utan låt den växa från år till år Herre. Låt den få ännu mer slå oss Herre utav bara wow, vilken storhet, vilken nåd att du har dött på ett kors för vår skull. Att du valde att ta straffet så att vi skulle kunna gå fria. Vi kan inte tacka dig nog. Men ändå så bara sjunger vi ut vår tacksamhet. I vår litenhet så vill vi komma till dig och tacka dig för din storhet. Tack Herre för att du valde att gå hela vägen för var och en utav oss. Tack för att du gick hela vägen upp på korsets trä för att vi skulle kunna få frälsning och frihet. Tack för den kärleken till oss Herre. Tack Jesus för att den kärleken den räcker till alla människor. Oavsett vart vi kommer ifrån, oavsett vad vi har gjort, så räcker din kärlek till Herre. Vi prisar dig och vi lovar dig. Amen. Amen. Varmt välkommen ska du vara till kyrkan idag. Mitt namn är Ellen och jag är alltså då pastor här och jobbar med våra ungdomar i kyrkan. Det är väldigt roligt. Och jag sa det innan att det är inte ofta som man som pastor anställd i en kyrka får så här provpredika flera månader in. Det är ju min första gång som jag predikar så här på en söndag. Så om ni får väl säga till Albin sen vad ni tycker. Och så får vi se om jag är kvar nästa vecka eller inte. Men hoppas att det går väl. Får se. Jättekul i alla fall att få vara här den här söndagen. Och jag har kört någon slags trestegsraket den här helgen. Jag har aldrig gjort det förut. Jag predikade fredag så här på Youth och igår var jag Hillerstorp och idag är jag på hemmaplan igen. Så att ni får nåd med mig om jag ser lite trött ut eller så. Men det ska nog gå bra det här med Guds kraft. Men vi är på väg mot påsken och vi är på väg mot den högtid som ändrar spelreglerna totalt för oss kristna. Det är den högtid som när liksom Jesus genom sin död på korset ger oss ett evigt liv. Det är genom tron på vad som händer under den här högtiden som vi kan få ta emot frälsning, räddning. Han räddar oss från det straff som vi egentligen förtjänar och vi kan gå fria. Och det här är en gåva som vi får ta emot helt villkorslöst från Gud själv för att han älskar oss så mycket. Så får vi ta emot den här gåvan. Det är fantastiskt och varje gång som jag tänker på det så slås jag, knockas jag utav wow Gud, tänk att du älskar mig så mycket. Trots allt jag har gjort, trots allt jag kommer att göra så valde du att göra detta för mig. Och det här var Guds frälsningsplan från början för att vi skulle kunna få det rätt ställt med honom. Genom Jesus så gör han detta för oss för att vi ska kunna få det rätt ställt med Gud igen. Och genom påsken har vi evigt liv. Det är fantastiskt. Och förra veckan så pratade Albin om den sista natten med gänget. Alltså skärtorsdagen när Jesus och lärjungarna får dela måltid. Och vilket exempel det här är för att på något sätt, hur vi kan få tjäna varandra, hur vi kan få vara mot varandra. Men eftersom att det är palmsöndagen idag så skulle jag vilja liksom backa bandet lite och faktiskt starta något tidigare. Faktiskt redan vid den första påsken. För om vi ska förstå storheten i den påsken som vi firar idag så finns det någonting att hämta i liksom historien och redan i den första påsken för att förstå vad det är Jesus gör den där fredagen på korset för 2000 år sedan. Och anledningen till att judarna firade påsk var Exodus, alltså uttåget ur Egypten. Uttåget som kom efter att Gud hade befriat sitt folk. Israels folk, de hade varit slavar i Egypten i 400 år. Det är en väldigt lång tid att vara slav. Och till slut så har de tröttnat på det här, vilket är rimligt. Det är inte så nice, tänker jag. Och vilket då ledde till att de börjar ropa till Gud att han ska befria dem ur det här slaveriet. Och Gud, han hör deras bön och han kallar en man som heter Mose till att få bli den som ska leda folket ut ur slaveriet i Egypten till det land som han har lovat, löfteslandet, någonting annat där de ska få leva i frihet. Men han ska inte bara leda dem ut ur Egypten och ut ur det här slaveriet. Han ska också leda dem hela vägen. Gå med dem steg för steg tills dess att de kommer fram. Och Gud ger dem ett löfte om befrielse genom Mose som de får hålla fast vid genom hela den här långa, långa ökenvandringen. Och att de får hålla fast vid det här löftet att Gud har lovat oss att han har någonting annat för oss. Han har någonting nytt för oss. Även om det är tufft nu när vi går genom öknen, så finns det någonting där framme som vi får hålla fast vid och som vi får påminna oss om. Och vi ska läsa när Gud ger det här löftet till sitt folk ifrån andra Moseboken kapitel 6. Och vers 1-7 så står det Guds löfte om befrielse. Herren sa till Mose, nu ska du få se vad jag ska göra med farao. Min starka hand ska få honom att släppa dem. Och min starka hand ska få honom att driva ut dem ur sitt land. Och Gud sa till Mose, jag är Herren. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud den allsmäktige. Men under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för dem. Jag upprättade också mitt förbund med dem och lovade att ge dem Kanans land. Det land där de bodde som främlingar. Och jag har nu hört Israels barn sucka över att egyptierna håller dem som slavar. Och jag har kommit ihåg mitt förbund. Säg därför till Israels barn, jag är Herren. Jag ska föra er ut ur Egyptens tvångsarbete och rädda er från deras slaveri. Och jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska inse att jag är Herren er Gud som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. Gud ger Mose ett löfte att han ska vara med dem. Men vad är det för straffdomar då som han ska liksom sända över Egypten för att farao ska släppa hans folk? Det blir 10 stycken plågor. Ni som har gått söndagsskolan, ni har säkert hört de här flera gånger. För någon kanske det är nytt. Men Gud sänder liksom plågor över Egypten för att farao ska liksom på något sätt förstå att det är läge nu att släppa Israels folk. Men farao, han vägrar, vilket gör att de här plågorna, de blir bara värre och värre. Det börjar med att vatten blir till blod i Nilen under 7 dagar. Det blir grodor överallt. Fruktansvärt äckligt. Det kommer mygg överallt. Och här någonstans så började de här spåmännen som hänger med farao inse att så här, det här kan inte vi göra. Innan hade de också kunnat så här förvandla vatten till blod. De hade kunnat få fram liksom grodor. Men nu när myggen börjar komma, då var det så här, de här grabbarna, de går med Gud. Sen blir det flugor överallt. Det blir boskapspest över djuren. Det blir bölder på folk, det blir hagel, det blir gräshoppor och sen blir det mörkt i 3 dagar. Och det är inte nice. Jag vet inte om du har upplevt totalt mörker någon gång, men det är inte jätteroligt. Jag blev påmind här när jag satt i bänken en gång när jag var på sån här studentfest, så hade det varit rocktema och jag hade haft massa svart ögonskugga. Och när jag kom hem och skulle tvätta av det på kvällen så stod jag och tvättade av det och sen när jag skulle öppna mina ögon så var det helt mörkt. Och jag tänkte, nu har jag blivit blind. Eller så har sminket åkt in i mina ögon så att jag inte ser någonting mer. Men då var det att strömmen hade gått precis när jag öppnade mina ögon. Men jag glömmer aldrig den skräcken när jag tänkte att jag är blind. Jag kommer inte se mer. För att det här sminket, det var ju inte värt det då, kände jag. Men det var tur. Sen kom mamma in där och tände upp och det ordnade upp sig. Det var fint. Men det kom massa straff, massa plågor över Egypten och Israels folk. Och efter det här att det hade varit mörkt i 3 dagar så säger farao till Mose att om du kommer en gång till mig med någonting mer som händer, då kommer jag döda dig. Och Mose inser att okej, det kanske inte är läge nu att komma fram till farao igen, utan jag lämnar honom. Men då säger Gud till Mose att jag ska sända ett straff till. Och efter det här då kommer farao att släppa er. Och det är den sista plågan som kallas för den förstföddes död. Och Gud han säger att i den här plågan så kommer allt förstfött, både människor och djur, att dö. Men för att komma undan den här domen så behöver man offra ett felfritt lamm, stryka blodet runt sin dörrpost som man hade hemma. Och då så sa Gud att när ni gör det så kommer dödsängeln att gå förbi och jag kommer att liksom hjälpa er och att ni inte blir drabbade utav den här domen. Och det som händer den här natten är ju att faraos son, hans förstfödde son, dör. Och i sin ilska och i sin sorg så väljer han att släppa Israels folk och säger gå härifrån, jag släpper er. Ni får lämna landet, gå och gör det som Mose vill att ni ska göra. Och det här blir början på deras vandring till det land som Gud hade lovat dem genom Abraham, Isak och Jakob. Och Pesach som judarna firar, det här minnet av uttåget ur Egypten, är grunden för den påsk som vi firar. Judarna firar Pesach och det betyder gå förbi. Man firar att Gud skonade deras liv den där natten, men också att de blev befriade ur ett långt och tufft och jobbigt slaveri. Och det är den här påsken som lägger på något sätt en grund för den påsken som vi firar och det som Jesus ska göra den där påsken när han dör för vår skull. Och det blir en stark liknelse för folket då, men även för oss nu när vi förstår att det finns vissa kopplingar mellan de här två händelserna. Att genom det Jesus har gjort för oss så finns det liksom en frihet, det finns ett nytt land, det finns en ny identitet som vi kan få gå emot, som vi kan få sträcka oss efter. Och även om det kan finnas mycket motstånd i våra liv, även om det kan finnas som plågor i våra liv som vill hålla oss kvar i gammalt slaveri, så finns det ingenting som kan stå emot frälsningen och det som Jesus har gjort. Då måste liksom vi på något sätt få bli fria. Och det är så mycket som finns tillgängligt för oss i och med frälsningen. Och det som på något sätt också väntar längre fram, himlen, en evighet. Allt det här blir på något sätt målar upp en fantastisk bild för oss. Och lammet som offras den där natten innan de ska få gå ut ur Egypten är en symbol för Jesus. När Johannes döparen ser Jesus så säger han, se Guds lamm som tar bort världens synd. Lammet som offrades under Pesach, det skulle vara ett felfritt lamm. Och lammet, det skulle väljas ut söndagen innan påsk, alltså där vi är idag, palmsöndagen. Då kom det tusentals av lamm in i Jerusalem som skulle föras fram till prästerna vid templet. Och de skulle se vilka lamm som var okej för att användas, för att offras under den här högtiden. Samma söndag rider Jesus in i Jerusalem på en åsna och blir det felfria offerlammet som dör för din och min skull. Och för att ett lamm då skulle godkännas så var det som sagt, det fick gå igenom att prästerna skulle stå där och godkänna det på olika sätt. Och det skedde också då på tisdagen som kommer då i veckan här framåt. Och samma dag som de här lammen fick liksom stå där och de höll på och så här kollade vilka som skulle godkännas, var samma dag som Jesus testades utav fariseerna. Och de försökte hitta något fel hos honom. Vad kan vi anklaga honom för? Har han något fel som vi kan anklaga honom för? Så vi kan kasta honom upp på det där korset. Men de hittade inget fel. Blodet som stryks på dörrposten blir en bild på blodet som rann på korset. Vi ska läsa ifrån Hebreerbrevet kapitel 10 och vers 12. Där det står så här. Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Du vet, varje påsk så var judarna tvungna att komma med ett nytt lamm, med ett nytt offerlamm för liksom att, som skulle offras. Men Jesus, han bar fram sig själv som ett fullkomligt offer. Ett offer som är giltigt i alla tider. Och blodet som rann på korset, men också blodet som ströks på de där dörrpåsarna, det symboliserar att ett offer som behöver liksom offras som ersättning, ett ställföreträdande, ett liv som ges för ett annat. Att någon som var oskyldig var den enda som kunde på något sätt ta straffet för den som var skyldig för att kunna undgå domen. Och när de strök blodet på dörrposten så blev det ett skydd för dem som fanns inne i det huset. Och det var blodet från lammet som gjorde att domen inte drabbade dem som var där inne. Men det fantastiska är att skillnaden med Jesu blod, det är inte någonting som vi behöver hålla på att stryka varenda påsk. Utan det är ett blod som är giltigt för alla tider. Det Jesus har gjort för oss, det är giltigt för alla tider. För alla som ställer sig under det beskyddet, under Guds blod, så finns det ett skydd och någonting nytt att få upptäcka i och med Guds blod. Det är ett fullkomligt beskydd för oss. Och uttåget sen, ut ur Egypten, blir liksom också en bild på frälsningen. Följ med mig till Romarbrevet kapitel 3 och vers 21. Där det står så här. Nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Uttåget ur slaveriet, uttåget ur Egypten och in i det nya land som Gud har förberett är en bild på frälsningen. Frälsningen som tar oss ur syndernas slaveri in i den frihet som Gud har kallat oss till. Och påsken visar att vi behöver Jesus för att kunna få komma in i den friheten som Gud har tänkt för oss. För att bli fria ifrån på något sätt det som synden håller oss fast i. Synden som har sitt grepp för oss. Och frälsningen är ju inte för bara en viss typ av människor. Det stod ju att alla har syndat och saknar rättfärdigheten från Gud. Alltså så finns frälsningen tillgänglig för alla människor. Det spelar ingen roll vem vi är, för det finns tillgängligt för alla. För att kunna gå mot det land som Gud har förberett för oss. Mot den frihet och den himmel och den evighet som han har planerat för oss. Och vi blir fria och rättfärdiga direkt liksom, i och med frälsningen. Gud, han, när farao liksom släppte sitt folk så blir de fria. Men sen är det en vandring att gå mot det som Gud har tänkt för dem. Och på samma sätt är det i våra liv att vi har en vandring där vi varje dag får leva i omvändelse, i en helgelseprocess där vi på något sätt får bli mer lika Jesus, där vi får gå mot allt det som han har tänkt för oss. Och varje dag så behöver vi också påminna oss om vad Gud har frälst oss ifrån och påminna oss om hans löften och vart vi är på väg någonstans. För Israels folk var det en lång tid i öknen innan de kom till det som Gud hade lovat. Men under tiden visade han också att han var med dem, att han var trofast. Och samma sak är det för dig och för mig. Och Jesus sista vecka är ju på något sätt det vi kliver in i nu. Och Gud, han hade ju redan 700 år innan liksom det här skulle hända genom profeten Jesaja berättat att det kommer en messias som en dag ska dö för liksom, och ta straffet för oss alla. Och Gud talar genom profeten Jesaja att det här ska hända. Och man har liksom väntat efter att det här ska ske fram tills den dagen då Jesus rider in i Jerusalem på en åsna som messias. Och de inser att det här är på ett annat sätt än vad vi hade förväntat oss. Men när det händer så går de här profetierna i uppfyllelse. Och därför vet Jesus också att han måste dö för att de här profetierna ska gå i uppfyllelse. Och för att Guds frälsningsplan ska gå i verket. Och fredagen veckan innan påsk så smörjs Jesus av Maria med en dyrbar olja. Och att smörja någon var ju någonting som, med olja var någonting man gjorde först efter att någon hade dött. Men att Maria gör det med Jesus medan han lever innan han dör visar också på att han ska dö. Det här är någonting som på något sätt Gud har tänkt, det här är någonting som är en del av planen. Palmsöndagen så rider han in i Jerusalem på en åsna, och det blir ett tecken på att det här inte är en vanlig kung som kommer, utan det är en kung som kommer i ödmjukhet för att ge oss ett budskap om frid och om fred. Och Jesus, han besegrar döden den där långfredagen på korset. Och innan det så visar han också hur han ödmjukar sig under sin faders vilja för att gå hela vägen för dig och mig. För att vi ska kunna få en relation med Gud och för att vi ska kunna bli friköpta från det som håller oss bundna, från det som håller oss fast i ett slaveri. Och att vi ska kunna gå mot det som Gud har tänkt för oss. Gud, han har mer för dig och mig. Och påsken visar det så tydligt att han vill inte att vi ska vara fast i det som kan binda oss, det som håller oss kvar i gamla beteenden eller något slaveri, utan han har någonting annat för oss. Han vill skicka oss till en annan frihet, till ett annat stadie i livet. Jesus, han har gjort allt för oss. Den där långfredagen på korset. Och jag har blivit så påmind det senaste om att Jesus, han är inte skyldig mig någonting. För han har redan gjort allting på korset. Om jag dör idag och jag inte får liksom, om frälsningen är det jag får, så är jag så tacksam till Jesus för det han har gjort för mig. Han är inte skyldig mig någonting. Men jag är tacksam att hans kärlek till oss är så stor och så villkorslös. Att han ändå fortsätter att verka i mitt liv. Att han ändå fortsätter att sträcka ut en hand. Att han fortsätter att gå med mig på vägen tills den dag då jag får komma hem till himlen. Likt uttåget i Egypten så får vi vandra varje dag mot det som på något sätt ligger där framme. Det som Gud har förberett för oss. Och vi får gå den sträckan tillsammans med Gud, tillsammans med Jesus. Och han har lovat att vara med. Det är verkligen hans löfte till oss. Jesus, han är våran fridsfurste. Han rider in med ett budskap om frid och fred. Och det är det som han vill ge till oss. Vi ska läsa ifrån Jesaja kapitel 53 och vers 3-6. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Det som skiljer Jesus från en vanlig kung är att hans proklamation, den handlar om frid och om fred. Och att han vill komma med ett rike som innebär någonting helt annat. Att han, och det som han vill erbjuda oss är, var inte det som judarna hade tänkt sig. Och det är mer än vad vi kan tänka oss. Det står att straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Påsken påminner oss om vilken frihet och vilken frid vi kan leva i tack vare Jesus. Och jag vet inte på vilket sätt som du behöver att Jesus ska få rida in i ditt hjärta som fridsfurste. Men det jag vet är att våran värld behöver mer utav Guds frid. Behöver mer utav den här fridsfursten i allt kaos som råder runt om i vår värld. Människor behöver att deras själar kan få hitta hem till deras själars herde och vårdare. Och att på något sätt få ge en mening i allt det som händer. Men jag tror att det börjar med att Jesus får rida in i vårt hjärta, oss som redan tror. Att vi får ta emot av den här fridsfursten för att det ska kunna få förvandla oss. Men också att få förvandla de omgivningar som vi rör oss i, de människor som vi har runt omkring oss. Han vill leda oss ut ur ett slaveri och in i den frihet han har för oss. Och han vill också rida in med sin frid i våra hjärtan. Det Jesus har gjort för oss, det är att han har låtit straffet gå förbi oss. Vi är friköpta. Vi kan få ta emot av hans frälsning. Vi kan få ta emot av allt det som han har förberett för oss. Och vi kan få börja göra liksom vår resa mot det land som han har förberett för oss. En evighet i himlen. Och jag tror att många av oss, mig själv inkluderad, behöver mer av Guds frid i våra liv. Att få påminna oss om att vi är inte fast i det här slaveriet längre. Det finns någonting annat för oss. Och vi kan få börja en resa att gå mot det som Gud har för oss. Jag tror att många på nytt behöver drabbas av tacksamhet för det Jesus har gjort för oss på korset. Tänk att han friköpte oss. Tänk att han tog oss från slaveri till frihet. Tänk vad han har gjort för oss. Det är fantastiskt. Jesus, han har gjort allt. Han är inte skyldig oss. Han är inte skyldig mig någonting mer. Han är inte skyldig oss någonting mer. Men han väljer ändå att sträcka ut sin hand till oss. Han vill ge dig av hans frid. Och när vi kanske inte är där vi vill vara, eller där vi kanske tänkte att vi skulle vara, så vill han följa med oss och ta oss i vår hand från den platsen till den, till liksom hans liksom löftesland, det han har planerat för oss. Och idag så skulle jag vilja uppmuntra dig, när vi har hört det här budskapet om Exodus, om påsken, och få påminna oss om storheten i vad Jesus har gjort för oss, att byta ut din fångenskap mot frihet. Gå från liksom kaos till frid, gå från mörker till ljus. Jesus har gjort det möjligt för dig att kunna få ta det steget i ditt liv. Och alldeles strax så ska vi få lovsjunga tillsammans och vi ska få öppna upp förbönsplatsen. Och precis som att Israels folk fick gå från en plats till en annan, så kanske du idag behöver gå ifrån din plats i bänken till förbönen. För att få börja din resa mot frihet, att ta emot det som Jesus har för dig. Kanske behöver du gå från din plats fram hit till altaret och få böja knä. Och säga: Jesus, ta över. Jag orkar inte mer. Led mig in i den frihet du har för mig. Du ser vad jag är fast i, du ser vad jag kämpar med. Att vi får ödmjuka oss under det och veta att blodet har gjort det möjligt för oss. Att vi får ödmjuka oss inför kungars kung och herrars herre. Som valde att dö för vår skull. Som valde att ta straffet för vår skull. Han har gjort det möjligt för dig och för mig. Att få gå in i någonting nytt. Låt oss leva liv där vi varje dag tar chansen att upptäcka vad det är som han har för oss där framme. Vi kan ställa oss upp tillsammans, så ska vi alldeles strax få gå in i lovsång. Men jag skulle vilja avsluta med att få be en bön. Jesus, tack för det som du har gjort för oss på korset. Herre, tack för att du har lett oss från en plats till en annan. Herre, tack för att du har köpt oss fria med ditt eget blod. Herre, tack för att du har tagit oss ut ur slaveri in i den frihet som du har för oss, Herre. Och Herre, jag ber att vi inte ska leva liv där vi är fast i gamla saker, där vi är fast i fruktan, där vi är fast i beroenden, där vi är fast i det som tynger oss, Herre. Bojer som vill hålla oss fast, när du har tagit bort bojerna från oss, Herre. Jag ber att vi ska få leva liv i frihet, i det som du har för oss, Herre. Herre, tack för att du har köpt oss fria. Tack för det löftesland som du har för oss, Herre. Och jag ber att varje dag ska få vara en dag då vi får gå mot det som du har för oss, Herre. Att vi varje dag får vända om från vårt egna och sträcka oss mot det som du har för oss, Herre. Och Herre, jag ber att den här söndagen ska få vara en start på det. Då människor får börja att lämna liksom områden i sina liv som de länge har kämpat med, för att få gå mot någonting nytt tillsammans med dig, Herre. Jag ber om frihet i det här rummet, Herre. Frihet att söka dig. Frihet att frimodigt sträcka sig mot det som du har för oss. Tack Jesus. Förbönsplatsen är öppen och du kan också få komma fram här och böja knä, men ta den här chansen. Jesus har gjort allt för att du ska kunna få uppleva en annan nivå av frihet i ditt liv. Vi lovsjunger tillsammans.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.